Det var en ny story, men det var i alla fall den känslan jag fick. Och varför då? Jo, för att även om vi känner till budskapet så händer det ju ibland att vi upptäcker saker som vi inte riktigt har tänkt på förut. Och delvis var det som hände för mig i år, det här året, på påsken. Och det är lite lustigt, för det som slog mig i år, det är vad man kan ägna tankarna åt på påskafton. Den där lördagen, vet ni, när man går på påskkärring. Den där lördagen när man som vanlig kristen tänker att det här är en väldigt tom dag egentligen. Vad kan man sätta för en tema för det? Och det ska jag komma tillbaka till. För det är inte där jag ska börja, utan det är där jag ska sluta. Gamla testamentets tabernakel och tempel, de var tänkta att vara en bild för Guds himmel, Guds hus, Guds närhet, Guds kropp. Man fick inte komma dit om man inte var ren. Men om vi tittar på vad det var man skulle vara ren ifrån för att få komma dit, då kan vi ganska snart ana att det handlar inte om att vi ska vara rena från våra onda gärningar, det dumma som vi har gjort. Tvärtom. Hade man gjort någonting ont, ja, då skulle man ta sig till templet. Då skulle man dit för att bekänna sina synder och offra och få rening. Så vad var det då som kunde göra dig oren så att du inte fick komma till templet? Sjukdom, det var en sån sak. Till exempel spetälska. Jesus befriar människor från spetälska och säger, nu kan du gå till templet. Och då kan du offra. Och få visa upp dig för prästerna att du är ren. En annan sak var om man hade rört vid någon död. Eller någon eller något som var orent. Då skulle man också rena sig innan man kunde komma till templet. Men det kan också gälla månadsblödning. Det kan gälla intimitet. Och det är ju sådana saker som Gud har skapat oss med. Och skapat oss till. Var fruktsamma och föröka er, säger ju Gud. Det är hans bud. Och då är det ju gott. Och alla tar vi ju del av sjukdom och död. Det är ont. Och det är syndens lön. Men vi lever ju alla med det. Men det betyder ju inte att vi har gjort något som vi inte hade kunnat, alltså som vi hade kunnat gjort annorlunda. Det bara är så. Vi kan inte hjälpa det. Det är så. Och ändå så är vi orena inför Gud. Och vi kan inte nå fram till templet i det här fallet. Vi kan inte nå fram till himlen. Är det rättvist? Finns det något som vi hade kunnat göra för att slippa det? Men vi vet att i himlen blir det annorlunda. Några personer kom en gång och frågade Jesus hur det blir om en man har varit gift med 7 kvinnor. Eller nej, inte så. Utan om 7 män hade varit gifta med en och samma kvinna. De hade dött i tur och ordning. Och då svarar Jesus att i himlen gifter man sig inte. För i himlen kommer vi vara så som änglarna. Vi kommer inte vara änglar. Vi kommer vara så som änglarna. Kan jag notera det. Men i himlen gifter man sig inte. Och det kan vara en förklaring till varför man inte kan komma till templet om man till exempel har månadsblödning och vissa andra saker. Ja. I himlen finns det ingen sjukdom. I himlen kommer Herren torka alla våra tårar och i himlen kommer till slut även döden att förintas. Och templet är ju en bild för himlen. Men tillbaka till orenhet. Det finns alltså två sorters orenhet. En orenhet som beror på vad vi gör. Och en orenhet som beror på vad vi är. Och vad vi råkar ut för. och vad vi är en del av. Och att Jesus kan förlåta oss och rena oss från det vi har gjort, ja, det är en vanlig predikan, den har vi hört ofta. Mycket djup och mycket sann. Men hur är det då med den andra orenheten? Det som jag tror händer alldeles för ofta, det är att vi viftar bort den sortens orenhet och försöker släta över den. Vi vill slippa tänka på det, vi vill släppa det och vi vill gå vidare. Om vi känner oss orena så bestämmer vi oss för att de känslorna, de är fel, de är orättvisa. Vi kunde ju inte gjort någonting annorlunda. Så ingen kan väl belasta oss för det. Och jag har ett mycket enkelt exempel. Ni har säkert mycket värre exempel från era egna liv. Men det här enkla exemplet är en läkarstudent som skulle få obducera en död människa för första gången. Och skära i döda människor. Och han berättade att efteråt kände han sig så oerhört oren. Så att han gick och duschade. Och så duschade han igen. Och så duschade han igen. I hopp om att vattnet kunde liksom skölja bort den orenheten som han kände. Som han bara kröp in i kroppen. Och han berättade att det tog lång tid att komma över den känslan av orenhet. Och så är det ju för många av oss. Vi ser saker, vi upplever saker som kryper under skinnet och gör oss orena. Ibland är det helt vårt eget fel. Ibland är det uppenbart att det inte är vårt fel på något sätt. Och väldigt ofta så är det så att vi helt enkelt inte vet. Vi kanske bär lite skuld i det hela. Men vi är orena i alla fall. För vi bär på smuts och vi är en del av en smutsig värld. Och jag har brottats den senaste tiden med ett kristet internt uttryck. Det är ett uttryck som heter köttet. Och det känns som ett föråldrat uttryck. Jag vet inte om ungdomar använder det eller om ni ens har hört det på många år. Jag vet inte. Men det är lite grann av ett kodspråk. Vad betyder det? Och rent ytligt sett, rent språkligt, så verkar det ju handla om kroppens kött, om huden. Om kroppen. Men i en djupare bemärkelse menar många att köttet handlar om den syndiga naturen. Viljan att göra ont. Och så målar man upp striden mellan köttet och anden. Lite som Jesus säger till de sovande lärjungarna när han väcker dem. Anden är villig men köttet är svagt. Men man stöter på problem om man tolkar det på det sättet. Jag ska ge två bibeluttryck som kan ställa till det för oss. Den ena säger att mannen ska lämna sin far och sin mor. Och han ska hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Ja, det är ett problem. Inte ska de väl vara del av samma syndiga natur. Det är väl inte det som är tanken. Och det andra stället säger att allt kött ska se Guds frälsning. Och Guds frälsning, det är Jesus. Ja, hur kan vi tänka oss att Gud är intresserad av att vår syndiga natur ska se Guds frälsning? Nej, jag tror att han är mycket mer intresserad av oss. Jag tror att vi ska söka efter en annan förståelse av begreppet kött. Och jag vet inte om jag kommer att komma ända fram, men jag har ett förslag. Köttet är en beskrivning av vad vi är. Och det gör ont. Det är inte en beskrivning av vår synda natur, utan en beskrivning av vår natur. Vi som vi är. Och då är det inte längre svårt att förstå att mannen och hustrun blir ett kött. De hör intimt ihop och är någonting tillsammans. De tar del av varandras jag och blir ett gemensamt vi. Ett gemensamt jag. Och då är det inte heller längre svårt att förstå att allt kött ska se Jesus. Du, den du är, kommer att stå inför Gud som är domaren och frälsaren. Och då blir det jobbigare och samtidigt också viktigare när vi läser i Romarbrevet att Paulus säger att i mig själv, alltså i mitt kött, finns det inget gott. Viljan finns, men att göra det goda, det förmår jag inte. Köttet, det är hemskt inbitet. i definitionen av vilka vi är. I mig själv, i mitt kött, finns det inget gott. Köttet är orent. Vi är orena. Men det finns ju en som är ren i sitt kött. Det är Jesus. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, Guds härlighet, full av nåd och sanning. Och ett av hans viktigaste tal sa han något som skrämde bort folkskaran och upprörde lärjungarna. Många lämnade honom då, säkert flera tusen. När han sa att jag är det levande brödet och brödet är mitt kött. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag kommer att uppväcka honom på den sista dagen. De som hörde detta, de klagade och de sa att det var hårda ord. Vem kan förstå det Jesus säger? Och ett av problemen var säkert att det var svårt att förstå hur vi kan äta en människas kött och blod. Blodet, det är ju heligt. I blodet är livet och man äter inte blod, inte allra minst människors blod. Blodet är till som offer på altaret. Skulle vi då ta del av en annan människas liv och offer på det sättet? Och köttet, ju kannibalism. Att ta del av någon annans väsen, vad den personen är. Det enda scenario där detta skulle vara en tänkbar möjlighet i teorin, det var om Jesus vore Gud. Alltså helt ren. Och om han samtidigt var offret för vår orenhet. Och det är skyhöga anspråk. Och inte nog med det. Det innebär ju också att det Jesus säger här, det han gör gällande, det är att vad vi är i oss själva inte räcker till för att nå Guds frälsning. Och det är detta som Jesus sedan svarar på när de klagar. Och han säger, blir ni sårade av detta? Vad skulle ni säga om ni fick se människosonen stiga upp ditifrån, därifrån han kom? Ja, Jesus gör ju anspråk på att vara gudomlig, att vara Gud. Och sen svarar han på den andra tanken och säger att det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord jag har talat är ande och liv. Och som vi förstår, det är lättare för oss. Så talar han om nattvarden. Nattvardens mysterium. Och kanske har vi tur att vi inte var med då. För då kanske vi hade trott att han hade menat att vi skulle äta honom rent fysiskt. Och istället så får vi ta del av honom i bröd och vin. Och Jesus säger att detta är hans kött och blod. Och då kan vi istället bråka om ifall det här brödet och vinet är hans kött och blod rent fysiskt eller inte. Det är ett stort bråk i kyrkan. Men jag tänker inte bråka om det nu, för jag tror att poängen inte är att det är, jag tror inte att poängen är att det är fysiskt eller inte fysiskt. Vi kan bråka om det. Jag kanske inte tycker att det är fysiskt. Men jag tror att poängen är att vi tar del av det. Vi tar del av Jesu kött och blod, och blodet som vi ofta pratar om, det är ju syndernas förlåtelse, det onda vi har gjort. Och köttet, det är ju Jesus själv, och du tar del av vad Jesus är. Att ta nattvarden blir därför också en bekännelse av att vi behöver rening för vad vi har gjort och för vad vi är. Och jag var på en gudstjänst i domkyrkan nyligen. Under nattvarden, då kom det dit några konfirmander också. Så de gick fram och så tog de brödet och så doppade de det i vinet. Men de åt inte, utan de tog med det till sin plats i kyrkan och så satte de sig. Och där kunde inte jag se dem, så jag kunde ju inte veta om de faktiskt åt eller inte. Eller om de satt där och diskuterade kaloriinnehåll eller något, jag vet inte. Men då tänkte jag, tog de verkligen nattvarden? Tog de emot nattvarden, tänkte jag för mig själv. Och då tänkte jag att ja, det gjorde de ju. I alla fall på något sätt, i någon bemärkelse, så tog de ju emot brödet och vinet, eller hur? Och om de sedan åt av det, utan att ha någon som helst koll på vad det innebar, så har de också tagit del av nattvarden, av Jesus kött och blod. Men Någon borde verkligen förklara för dem vad det innebär. För vi behöver också ta emot Jesus kött och blod i våra hjärtan. Så, nu vill jag dela med mig på vad jag hade tänkt om påsken. Jag sa ju att det var ju något om lördagen där. På fredagen först, Jesus dog för att friköpa oss. I hans död är vi rena och fria att komma nära Gud. Vi har fått förlåtelse för vad vi har gjort och vad vi är. Detta fantastiska är centrum för våra tankar på fredag och vad Jesus har gjort för min skull. Det är så ofattbart stort. Vilka hemska synder och känslor och tankar som vi människor har, som jag har haft. Och som Jesus tar på sig och säger att du är förlåten. Dagen innan, på torsdagen, då tvättar Jesus lärjungarnas fötter och han frågar dem: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig herre och mästare och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, då är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Och exemplet det var att tvätta varandras fötter, men poängen är ju att vi ska göra som han har gjort för oss. Så jag måste fråga mig själv, vad är det Jesus har gjort för mig? Jo, han har förlåtit mig allt ont. Han har förlåtit mig vad jag har gjort och vad jag är. Och när jag har tagit emot detta stora på fredagen, då kan jag på lördagen följa Jesus exempel och förlåta andra människor det onda som de har gjort mot mig. Och det är väldigt lätt att tänka bakvänt här. Det är väldigt lätt att tänka att på fredagen då ber jag Jesus om förlåtelse och på lördagen då ber jag alla andra om förlåtelse. Och det behöver vi verkligen göra. Oerhört viktigt för vår rening, för vår frihet. Men vad jag verkligen vill, det är att vi sätter av en dag i kalendern där vi vänder på steken och istället från vår sida förlåter allt ont som andra har gjort mot oss. Vi måste ibland släppa på våra krav att folk ska komma till oss och be om förlåtelse för att de ska få det. Och vi måste inte kräva att de som vi förlåter förstår vad de har gjort fel eller att de har gjort fel. När vi har tagit emot Jesus förlåtelse och när vi har förlåtit dem som står i skuld till oss, då tror jag att vi är ganska beredda på att något stort ska hända dagen efter. Och jag vill sluta med de fantastiska orden vi läste i episteltexten idag. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fåren store herde upp från de döda, må han styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evighet. Amen.
Tack. Tack Isak. Nu ska vi sjunga psalm 38b.